Ska vi stå upp och läsa Guds ord tillsammans? Vi står upp i vördnad för Guds ord och jag läser den text som jag ska kommentera lite grann idag. Ifrån Kolosserbrevet 2:11-15. I Kristus har ni också blivit omskurna, men inte som människor gör det, utan genom att bli av med den syndiga kroppen. Det är omskärelsen genom Kristus. Men ni begravdes med honom i dopet. I dopet har ni också uppstått med honom genom tron på kraften hos Gud som uppväckte honom från de döda. Och ni som var döda genom era överträdelser och ert oomskurna tillstånd, er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus. I och med att han förlät oss alla våra överträdelser och drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och utsatte den för allas förakt när han triumferade över den genom Kristus. Tack gode Gud att du också vill röra våra hjärtan med ditt eget ord. Genom din helige ande. I Jesu underbara namn. Amen. Om jag nämner ordet skuld, så blir vi alla lite obehagligt berörda. Åtminstone blir jag det. Ordet skuld har negativa associationer och negativa känsloladdningar. Och det ger en del av oss med viss rätt en känsla av nervositet. Alla har vi under livets gång någon gång försatt oss i någon form av skuld. Ni som studerar vet vad studielån är. Och det kan innebära en skuld på kanske 200 000 innan man är färdig med sina 4-5 år. Och som sen man måste hålla på att betala av ända långt upp i medelåldern. På min tid så var det upplagt. Man skulle behöva vara klar när man fyllde 50 år. Men jag märkte inte någonting att skulderna sjönk. Trots att man betalade in så skötte inflationen om att summan såg likadan ut nästan år från år. Det kändes ganska hopplöst faktiskt. Andra av oss har tagit stora banklån för att kunna köpa ett hus eller en bil eller någonting annat som vi tycker att vi behöver. Och banken håller noga reda på vår skuld. Och du har i så fall också skrivit under en så kallad skuldförbindelse. Där du erkänner storleken på det belopp som du alltså ikläder dig ansvaret att betala. Du har ett skuldbelopp som hänger över dig. Och för många kan skulderna bli en riktig börda i livet som tynger och begränsar vår frihet. Och om vi kunde skulle vi säkert vilja bli av med hela skulden redan idag och bli fria människor så att säga. Men det finns en skuld som vi aldrig någonsin kan betala av. Och det är vår skuld inför Gud. Och i det avseendet är vi alla faktiskt lika svårt skuldsatta. Alla har nämligen syndat, missat Guds bestämmelse med våra liv. Och gått miste om härligheten från Gud, står det. För vem kan säga, jag är fri från synd. Mitt hjärta är rent. Hela världen står faktiskt med skuld inför Gud. Och ingen människa kan någonsin ens börja betala av på den skulden. Inte ens om du ägde hela världen skulle du kunna frigöra dig från den skulden som du har och som jag har och som vi har inför en helig Gud. För det handlar inte om en penningskuld utan om en moralisk skuld. Om ett tillkortakommande inför en helig och rättfärdig Gud. När jag gick i gymnasiet, vilket då var väldigt länge sedan. En del gör det alltså här nu och känner igen det här kanske. Jag hade väldigt svårt med engelska. Bland annat, jag hade svårt med språk överhuvudtaget. Och när det var engelskskrivningar så satt jag där och svettades och fick tillbaka min skrivning med en massa röda bockar i kanten och anmärkningar. Och det var ofta jag fick underkänt. Det var väldigt obehagligt. Och när det gäller vårt livs material och den marginal som möjligen skulle kunna stå där som kommentar på våra liv, så är den boken faktiskt också full med röda bockar. Ingen får godkänt i det provet. Guds lag kräver nämligen inte att vi med nöd och näppe liksom lyckas klara någonting, utan det får inte ens finnas en enda liten prickfel. Inte en felstavning i våra liv. Varför så strängt? Därför att det ska vara av nåd. Varför så strängt? Jo, därför att Gud är helig och hans lag är helig. Men vem har då någon chans? Svar: ingen. Ingen har någon chans att i egen kraft försöka leva upp till Guds heliga lag. Utan vi står där alla med skuld. Och egentligen tror jag inte ens att vi skulle vilja visa våra livsböcker för varandra. För det finns avsnitt, och det är vi alla medvetna om, det finns avsnitt i våra livshistorier som vi faktiskt skäms lite grann för. Ibland när jag satt där i skrivsalen så drömde jag om att någon skulle komma som var helt perfekt i engelska och kunde ta min skrivning och fixa den åt mig. Och tänk om läraren då skulle säga: okej, jag låter hans toppbetyg gälla för dig trots att du alltid har skrivit underkänt. Naiv dröm. Men så drömde jag. Men min lärare gick inte på sådana finter förstås. Men vet du, det är ungefär så som Gud har handlat med oss för att vi ska få godkänt av honom. Evangeliets budskap är nämligen att vi är alla underkända på livets stora skrivning. Ingen har ens kommit i närheten av godkänt. Men nu har Kristus kommit in i skrivsalen, i vårt livshistoria. Och i vårt ställe så uppfyller han alla de lagens krav som ställdes på oss. Och vi får inte bara godkänt, vi får väl godkänt. Eller som det hette på den tiden, med beröm godkänt. Utan att på något sätt ha förtjänat det. Kan du tänka dig, en Gud som godkänner de underkända och gör, som det står, syndare rättfärdiga. Är inte det orättvist? Det kan tyckas så, men det är Guds nåd som vi alla står i behovet av. Och den får vi, inte för att vi har blivit duktiga, utan därför att vi förtröstar på vad Jesus Kristus har gjort för oss. Och som vi idag ska fira vid nattvarden. Det är det som kallas nåd. Och som skrivs över våra liv i Kristus. Genom Kristus har vi fått ett helt nytt förhållningssätt och utgångsläge i livet. Det är den gamla människans natur inte längre har herraväldet över oss. I Kolosserbrevet 2:11 beskrivs denna del av oss som den syndiga kroppen. Det låter lite negativt. Men det betyder den moraliska svaghet som innebär att jag åtminstone har en benägenhet att lättare vara avundsjuk än generös. Att lättare tänka på mig själv än tänka på andra. Och så hela registret av gärningar och handlingar och tankar och ord som kommer som ett resultat av det. Min tendens att vara egoistisk, det är den gamla människans natur. Och vi har en tendens, eller jag har en tendens, att låna mig till det som jag vet strider mot Guds goda och rättfärdiga lag. Och komma vid sidan av det som Gud har bestämt som högsta målet för våra liv. Men genom min tro på Kristus har Gud handlat med mig på ett förunderligt sätt. Jag som var underkänd har fått godkänt, kan du tänka dig. Hela den gamla människan som liksom låg i konflikt med Guds lag har skurits bort. Han använder omskärelseriten som en bild på det här. Det är, kan man säga, ett operativt ingrepp där förhuden på pojkarnas penis skars bort, om du inte visste det. Men nu talar Paulus om en långt djupare omskärelse. Man skulle kunna kalla det världens mest omfattande operativa ingrepp. Det som inga kirurger i världen kan åstadkomma, som bara Gud kan åstadkomma. För han kan omskära hjärtat. Paulus tar bilden av den här riten som gavs Abraham redan 2000 år före Kristus. Omskärelsen var då ett tecken på att man stod i förbund med Gud. Alla israeliska pojkar kom sedan att omskäras som ett tecken på att man tillhörde Guds förbundsfolk under Gamla testamentets historia. Men det var inte bara tänkt som en yttre operativ ingrepp, utan det skulle vara en påminnelse om och om kallelsen att leva till Guds ära som Guds folk. Så redan i Gamla testamentet så innebar egentligen den omskärelsen också att man skulle tänka på hjärtats förvandling och hjärtats omskärelse. Vilket innebar ett liv i lydnad för Gud, i kärlek till Gud och i kärlek till sina medmänniskor. Men inställningen till omskärelsen kom senare att förvanskas. Så att många judar kom att betrakta den här yttre omskärelsen som en bekräftelse på att man var godkänd av Gud och stod på Guds sida. Liksom. Omskärelsen blev en falsk säkerhet och en orsak till självgodhet som inte alls behagade Gud. Man sa, jag är omskuren. Det är inte de hedningarna, men det är vi judar. Så var det många som resonerade på Jesu tid och på Paulus tid. Och med den här bakgrunden så säger nu Paulus att de som bekänt sig till Kristus egentligen genomgått en långt mer djupgående omskärelse än någonsin under hela Gamla testamentets historia, nämligen omskärelsen i Kristus. Innebär nämligen att hela den gamla människan har skurits bort. Det handlar om lite allvarligare saker än ett stycke förhud, eller hur? Något som inte har gjorts med människohänder, står det. Utan som har gjorts av Gud själv när Gud har tagit hand om det egoistiska människohjärtat. Hur kunde detta gå till? Jo, förklarar Paulus. Gud inkluderade oss i Kristus. När Kristus dog, när han blev begravden och när han uppstod, så var vi med vår gamla natur inkluderade i det förloppet. Genom Kristi kors har Gud utverkat domen över synden och vår gamla natur. Och när Kristus begravdes så har också din gamla natur blivit begraven och berövats sitt herravälde. Och när Kristus uppstod så inräknade Gud också dig och mig i den uppståndelsen till en frihet att leva ett helt nytt liv i seger över den gamla naturens begärelser och åstundan. Kristi seger blir liksom din seger. Du har uppstått med Kristus för att leva ett nytt sorts liv. Du har befriats från den gamla naturens herravälde. Och du har uppstått för att tjäna en ny herre, Jesus Kristus. Och det är det som det kristna livet ju går ut på. Nu vill vi att han ska vara herre i våra liv. Du har dött, så att säga, till den gamla livsstilen för att leva för Gud. Och det är vad dopet illustrerar och som Paulus här använder sig av. Dopet som vi praktiserade här i en baptistkyrka, ni som kanske inte har sett en vuxendop. Vi har en dopgrav, bra beteckning. Där stiger man ner, den fylls med vatten. Ja, alltså man öppnar lucka golvet här, va? Så finns där en vacker dopgrav. Man stiger ner, man döps till Kristus genom nedsänkning och upprättelse. Som en tydlig, demonstrativ, talande bild på att den gamla människan är begravd. Och jag har fått stå upp till ett nytt liv tillsammans med Jesus Kristus. Jag ska berätta någonting jag läste om ett fängelse i Puerto Rico. Där många fångar kom till tro på Kristus. Och de här fångarna, de började naturligtvis då läsa mer och mer i Nya Testamentet. De såg, det står ju att man ska döpas också. Den som tror ska låta döpa sig som en bekräftelse på sin tillhörighet till Kristus. Och de sa, vi vill bli döpta. Fängelsedirektören sa, det går inte, ni kan inte få permission. Ni har många år kvar att avtjäna. Och de vågade inte släppa ut de här kristna, nykristna fångarna. Och det fanns naturligtvis ingen dopgrav i fängelset. Hur skulle man lösa problemet? Till sist så kom det till kännedom för en begravningsentreprenör i stan. Och han tyckte det här var ju någonting som han kanske kunde göra en insats i. Så han tillhandahöll och körde till fängelset en jättestor träkista. Och man spolade vatten i den här kistan. Och sen hade man en högtidlig dopförrättning. När de här internerna, nya i sin kristna tro, i kistan döptes till Kristus. En väldigt talande bild alltså egentligen. I kistan lades liksom det gamla livet. Och fångvaktarna, de andra internerna och fängelsedirektören stod där och grät inför denna dopakt. Och fängelsedirektören bad att få säga någonting. Och han sa så här: ni är fångar inom dessa murar, men jag och mina medarbetare är fångar utanför murarna. Han såg att de här nykristna internerna hade en glädje och en frihet som han, trots att han så att säga var en fri man, saknade. Gud förväntar sig inte att du ska försöka bryta den gamla naturens makt i ditt liv. Gud förväntar sig inte ens att du ska försöka göra ditt bästa och efter din bästa förmåga försöka leva ett nytt liv. Gud ber dig istället tro på vad han redan har gjort för dig i Kristus. Att hålla för sant att du är död och begravd till det gamla livet. Din gamla natur har inte någon rätt att göra anspråk på dig längre. Lika lite som döden har någon rätt att göra anspråk på Kristus. Han har uppstått för att aldrig mera dö. Så varför skulle jag och varför skulle du tjäna en besegrad diktator? Din gamla natur. Goodbye får man säga. Och uppleva befrielsen. Och det ligger en oerhörd triumf i Paulus orden från Galaterbrevet. När han säger: jag är korsfäst med Kristus. Nu lever inte längre jag, det vill säga mitt gamla jag, utan Kristus lever i mig. Ett nytt liv genom mig. Nu är inte dopet någon magisk akt, men det är en oerhörd segerförkunnelse och segerupplevelse som egentligen är omistlig för det kristna livet. Dopet är oerhört viktigt. Annars skulle Jesus själv inte ha påbjudit det. Och jag tror, och den här församlingen tror, att Gud har avsett att vi själva ska få uppleva vårt dop för att kunna minnas det som en erfarenhet och som en hjälp för vår fortsatta vandring med Kristus. För i Nya Testamentet så följer alltid dopet på den personliga tron. De som kom till tro lät döpa sig. Det var ett så att säga medvetet medgivande. Ingen döper någonsin sig själv, utan låter sig döpas, vilket förutsätter ett personligt beslut, ett val från din sida. Och det kristna dopet följer Johannes döparens tradition. Han utmanade människorna till personlig omvändelse. Och de som omvände sig, som ville omvända sig och bereda sig på att ta emot Kristus, de lät döpa sig. Och på pingstdagen, som vi läser i Apostlagärningarna, så döptes de som tog emot ordet. Som träffades i hjärtat, står det, av evangeliets förkunnelse. De lät döpa sig, över 3000 den dagen. Dopet var deras ja till Kristus. Har du sagt detta ja till Jesus Kristus? Dopet är liksom startskottet för vandringen med Kristus. Det säger till dig, du är befriad att leva ett nytt sorts liv. Du har lämnat startblocken, du är på väg. Så jaga nu vidare mot målet, se dig inte tillbaka. Se på Jesus som har gått före. Och dopet, och jag menar då särskilt genom nedsänkning, är ju en mycket dramatisk symbolhandling. I vilken Gud på ett mycket konkret sätt försäkrar dig om att dina synder verkligen är förlåtna. Du är helt tvättad. Du är absolut ren i hans ögon. Det är för att allt är förlåtet. Och den sanningen kan inte uttryckas mer triumferande än vad Paulus gör här i vers 13 och 14. Gud har gjort oss levande med Kristus. I och med att han förlät oss alla våra synder. Lägg märke till att det står alla överträdelser. Han drog ett streck över alltihop. Allt det som belastade oss med lagens krav, han har utplånat det genom att spika det fast på korset. Jag försökte illustrera det här, ni som kan se på overheaden. Möjligen. lagen, den under vilken vi stod förut, den hopade anklagelser över våra liv. Du ska inte, och ändå så gjorde vi vad lagen, inte vad lagen sa. Och det slutade med skuld i våra liv, den här skuldkänslan. Känslan av att vara så, att inte leva upp till det som vi egentligen tycker är rätt och riktigt. Och det medförde andlig död. Men Kristus tar hela det här paketet liksom på korset. Det var liksom egentligen anklagelseskriften över hans korsdöd. Våra anklagelser, anklagelserna över våra liv, vår skuld bars av Kristus i hans död. Och genom tro på detta så kan vi komma in under förlåtelsen och få befrielse från skulden och få ett nytt andligt liv. Ett liv som står under Guds nåd. Det finns en som har betalat hela din skuld. Den skuld som är tyngre och allvarligare än alla andra skulder i livet. Kristi död på korset har utplånat, alltså fullständigt utplånat, hela skuldregistret. Det var ganska fullklottrat i min marginal, i min engelskrivning. Tänk om någon hade kommit bara suddat ut det, så det blev rent, va? Och jag fick väl godkänt. Det är precis vad Gud har gjort med mitt liv. Han har rensat hela marginalen och justerat hela skrivningen. Så resultatet är väl godkänt. Inte för att jag hade blivit duktigare, utan för att Kristus kom in i mitt liv och genomfört den stora skuldsaneringen. Skulle du vilja uppleva det? Skulle du vilja säga ja till Kristus idag? Du kanske aldrig har gjort det på riktigt. Och när det gäller frälsningen ska du veta att det finns ingen gör det själv väg. Utan frälsningen är en Guds gåva till dig som du får ta emot. Precis som rövaren på korset. Han var dödsdömd av människor, men han blev frikänd av Gud. Därför att han vände sig till mannen på det mittersta korset och bad Jesus om att tänka på honom. Och Jesus försäkrar, idag ska du vara med mig i paradiset. Skulle du vilja göra som rövaren? Liksom bara vända dig till Kristus och säga, tänk på mig. Jag behöver dig. Du är välkommen till vårt bönerum som vi alltid har öppet i avslutningen av våra gudstjänster och under nattvarden. Du kan få hjälp i bön. Du kan böja dina knän framme senare under nattvarden. Du kan be Kristus Jesus komma in i ditt liv och uppleva syndaförlåtelsens glädje och frihet. Frihet till ett helt nytt sorts liv. Skulle du vilja det? Skulle du vilja det idag? Jag vill be för oss just nu. Tack gode Gud för korsets underbara budskap. Att vår skuld kan bli förlåten. Och vi kan komma in under din nåd. Och få leva av bara nåd. Nu ber jag för alla som möjligen inte har vågat ta det steget i livet. Kanske inte förstått denna underbara nyhet. Tack att du är här för att röra vid våra hjärtan. Du är här för att förlåta oss och rena oss. Och ge oss en helt ny start i livet. Tack att du är med oss i denna nattvard. Du är med våra sydafrikanska vänner. Du ska välsigna dem och göra dem till glädje där de sjunger vidare i vårt land och när de återvänder hem. Tack att vi nu får samla oss inför nattvarden för att minnas vad du har gjort för oss, för att vi ska bli befriade från skuld. I Jesu Kristi namn. Amen.